When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg i micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Alla mot djuren, de politiska ideologierna och världens varelser. Mitt emot mig, författaren Pelle Strindlund. Välkommen.
Tack.
Jag brukar alltid låta författaren presentera sig först.
Ja, mitt namn är alltså Pelle Strindlund och jag är fackboksförfattare med djuret som specialintresse, kan man väl säga.
Mm. Och vad gör du annars?
Jag har en bakgrund. Ja, min examen är religionsvetenskap. Och sen har jag en bakgrund som aktivist, icke-våldsaktivist i freds- och djurrättsfrågan. Men de senaste, och är det 13 åren, har jag bara sysslat med åt fackboksskrivande. Mm. Men med djurrätt och som fokus.
Mm. Och den här boken då, din senaste, har du en hisspitch?
Ja, hur många våningar ska hissen gå? Ja. Är det en våning, ja, då kanske jag skulle säga en recension av de politiska ideologierna ur djurens perspektiv.
Mm.
Om det är några våningar till, då kanske jag skulle utveckla det med att säga att vi tänker ofta på de politiska ideologierna som skilda ståndpunkter. Det är liksom, det löper en skala från traditionalism då till radikalism, där vi placerar in ideologierna då, kanske från konservatism bort till socialism eller feminism. Det är så länge vi håller oss till människans blick på politiken och på samhället och på världen. Om vi anlägger djurens blick, då framstår de här olika ideologierna, konservatism, liberalism, socialism, ekologism, feminism, inte som olika ståndpunkter utan som en och samma ståndpunkt egentligen. Det är fraktioner inom en och samma åskådning, nämligen människocentreringen, antropocentrismen med ett grekiskt ord.
Och alla mot djuren innebär att egentligen ingen politisk ideologi som tar ställning för djuren.
Nej, inte av de traditionella, liberalism, konservatism, socialism, men inte heller de nyare då, ekologism och feminism. Det är liksom djurets rörelsen och djurets ståndpunkten som tar ställning för djuren.
Mm. Precis, och du, i varje kapitel så, när det till exempel handlar om liberalism, så testar du vad liberala röster säger, både genom historien och dagsaktuella. politiker och opinionsbildare och så vidare. Alla möjliga.
Ja, jag ville ha med ett myller av röster i boken. Titeln är ju Alla mot djuren. Det är ju min tes. Och därför var det viktigt att visa att det inte bara enstaka tänkare eller enstaka opinionsbildare som liksom har tagit ställning mot djuren, utan att det verkligen är arméer. Och då har vi ju dels ideologiernas grundare. Det gäller liberalismen då, gestalter som John Locke och Adam Smith. Socialismen, där har vi ju Marx och Engels som de viktigaste ståndpunkterna, viktigaste tänkarna, och de hade ju väldigt kritisk blick på vegetarianism och djuret. Så dels de historiska förgrundsgestalterna vill jag ha med, men också, där kanske egentligen tonvikten ligger, vid samtida debattörer och politiker. Så att visst, det är många som passerar revy i boken. Och det finns en annan viktig poäng med det också. Och det skriver jag i inledningen, att en av djurrättstraditionens förgrundsgestalter, han hette Henry Salt. Han var brittisk lärd, mycket lärd man. Han hade passat bra in i lära från lärda. Han undervisade i latin och grekiska vid en elitskola som heter Eton. Och han skrev en bok med argument för vegetarianismen i slutet av 1800-talet. Och där citerar han då, vad ska jag säga, köttätarnas argument, och så vederlägger han det efter andra, efter tredje, efter fjärde och så vidare. Men han angav ingen källa för de här köttätarargumenten. Så att recensenterna hävdade då att nej, men Salt han framställer köttätarna som mycket dummare än vad de själva verket är. Det är inte så att liksom, det finns så korkade argument som att vi har alltid ätit kött därför är det i sin ordning och så vidare. Utan det här är liksom någonting som Salt har hittat på. Och den kritiken ville jag inte drabbas av, utan tänkte att nu ska jag verkligen citera konkreta personers konkreta yttranden och hur dåliga dessa argument är. Så att ingen kommer och säger att jag liksom kämpar mot en halmgubb, utan...
Nej. Och sen dessutom så är det många av mina tidigare poddgäster också som omnämns i boken.
Ja.
Vilket var kul.
Ja.
Lite här och var. Men jag tänkte vi återkommer till de här ideologierna och se vad de säger. Men eftersom det här är första gången som jag tror att vi har med en bok som berör djur eller djurrätt och det här området, om man får kalla det för område. Så tänkte jag bara lite så här grundläggande kunskap om, för djurrätt, skriver också om veganism, att man helst ska äta veganskt liksom som utgångspunkt och inte döda några djur och inte slakta några djur. Vet du hur det ser till, eller hur det ser ut statistiskt? Är det fler, alltså ökar köttätandet i Sverige, eller hur ser det ut liksom med vegetarianer, veganer och köttätare? Det är lite utanför boken, men jag är mer nyfiken om du har någon så här...
Alltså intresset för vegetariskt och veganskt har ju ökat markant under senare år. Det märker ju jag om jag ser tillbaka på det kvartssekel som jag har varit vegan. Vilken skillnad det är idag jämfört med mitten av 90-talet. Men jag tror inte att det är djuret som driver den utvecklingen så mycket, utan att det är mer att kött och mjölk är så dåligt för klimatet.
Ja, det är det som är anledningen.
Ja, det är klart att djuren gynnas av det, men jag tror inte att det är i första hand av hänsyn till djuren som vi ser den här utvecklingen, utan det är klimat och i viss mån också hälso argument. Det är ju inte nyttigt att äta kött i den omfattning som vi gör numera. Så att när det gäller djurrätt och djurskydd, och om vi kollar på politiken, djurrätt definierar jag som att vi har ingen rätt alls att använda oss av djuren. Djuren står inte till vårt förfogande. Och djurskydd är då idén att vi har rätt att använda djuren, men vi ska se till att de inte lider. Där, när det gäller politiken, om vi håller oss till Sverige, så händer det tyvärr inte särskilt mycket på djurskyddsområdet. Utan där har det liksom stagnerat.
Mm.
Så vi har två trender här. En som då är väldigt glädjande, det är att växtbaserad mat blir allt mer populär. Ett annat faktum då, det är att tyvärr så händer inte särskilt mycket i djurskyddsfrågan. Möjligen går det tillbaka lite. 2006 när Socialdemokraterna satt i regeringen, då försökte ju de avveckla minknäringen i Sverige. Det är över en miljon minkar är det väl som sitter inspärrade i trånga nätburar då. Trånga som en uppslagen kvällstidning. Det är den ytan som minken har till sitt förfogande. Ja, nu lyckades man inte med det. Men nyligen så var det här uppe på Socialdemokraternas partikongress. Och då tog man ställning mot en avveckling av minknäringen. Så att under de här åren så har ju liksom djurskyddet faktiskt försvagats då, åtminstone i den här frågan. Och det tycker jag man kan se rätt generellt.
Mm. Men som djurets aktivist, då kan man säga då att man egentligen har en slags nollvision, att vi ska som, låta djuren vara?
Ja, det där är faktiskt lite svårt att svara på. För djurets rörelsen har inte en ståndpunkt i den frågan. Det finns två skolor. Det finns en skola som menar att när vi har nått vårt mål, då finns det inga domesticerade djur annat än på speciella naturreservat eller särskilda gårdar. Där kan vi tänka oss att det finns lite kor och lite getter och lite höns, och så kan man fara dit och titta på dem och så vidare. Men att djuren arbetar inte i någon mening. Sen finns det också en annan uppfattning som har vuxit fram under senare år, och det är utifrån två kanadensiska politiska tänkare, Donaldson och Kymlicka, som skrev en bok för ungefär 10 år sedan som heter Zoopolis, som har blivit väldigt inflytelserik i djurrörelsen. Och de menar att nej, vi kan tänka oss ett samhälle där djuren finns och utför vissa sysslor åt oss, men där de naturligtvis inte blir skadade eller att vi utsätter dem för något exploatering. Till exempel att getter betar vid flygplatser för att liksom hålla nere vegetationen. Där det är ett bättre alternativ än att man sköter detta. Det är maskinellt då, för då kan utrustning komma till skada och så vidare. Det är ett sånt exempel. Så att det är väl liksom två olika scenarion där som liksom djurets företrädare hävdar. Men man kan säga att det är en högst teoretisk diskussion, för vi är så långt ifrån det målet idag. Idag går vi ju mot en värld med en allt mer intensiv och allt mer utbredd exploatering av djur. Allt fler djurfabriker byggs, inte minst då i tidigare fattiga regioner som Kina och Indien och Brasilien. Så att,
om man tittar på det stora perspektivet, så går köttindustrin växer.
Med otrolig styrka.
Mm. Och då om man... Så här, och vi säger att om målet är att vi ska inte äta animaliskt överhuvudtaget. Mm. Om det är så att säga diskussionen, då blir det liksom ointressant att prata om att man ska ha bättre eller sämre industrier, eller hur man kan ju så att säga slakta på olika sätt, och man kan behandla djuren olika. Alltså är det bara, nej, vi ska, eftersom vi inte ska röra djuren, så är det som är den enda viktiga frågan.
Så här är ju djurets företrädare också av lite olika uppfattning. Det finns de, uppfattar de nog ändå som en minoritet, om vi håller oss till den västerländska djurrörelsen, som menar att vi ska bara prata om att avskaffa förtrycket. Man ska inte hålla på och liksom försöka reformera förtryck. Man ska inte säga att de förtryckta ska få det lite bättre. Att grisarna som står på betonggolv, det är ju standarduppfödning i vår del av världen, inklusive i Sverige. 98% av alla grisar står på betonggolv med mindre än en meter till sitt förfogande. Det här är förtryck, det ska avskaffas. Sen så finns det en annan inriktning, och det är väl ändå den dominerande som menar att ja visst, målet är att exploatering av djur ska avskaffas. Men vi kommer inte nå det målet imorgon eller ens i övermorgon. Och så länge djur är i människans våld så ska vi ändå försöka minska djurens lidande om vi kan. Så därför så kan vi ge djuren i djurfabrikerna lite större utrymme, så är det en bra sak.
Är du av den andra skolan då? Av de två, om man får kalla det
för Ja, precis. Nu, det var en fråga. Nu presenterar jag det så här, två skolor. Man kan, jag borde väl ha förutsett att jag fick frågan här om att ta ställning. Det här är ju en delvis infekterad fråga i djurrättsrörelsen.
Inom djurrättsrörelsen.
Ja, precis. Ja.
Och jag ska säga att det är egentligen inte det här som du heller diskuterar.
Nej.
Men jag tycker det är spännande.
Ja, absolut. Ja, men precis. Så be mig bekänna färg. Det är inte en fråga som jag har tagit tydligt ställning i. Alltså mitt intresse är ju, där finns det ju en, liksom en positionsbestämning. Det är ju att det är djuren i animalieindustrin som är liksom mitt huvudfokus. Mm. Det är där det största lidandet är. Överväldigande majoriteten av alla djur som exploateras idag i världen gör det för livsmedelsframställning. Och jag är inte egentligen så intresserad av reformförslag. Hur kan vi förbättra för djuren i djurindustrin? Kan vi ge hönorna lite mer utrymme och så vidare? Men det har egentligen inte med att jag har tagit ställning i själva den principiella frågan, utan det har mer med att mitt intresse är, mer övergripande moraliska, politiska frågor snarare än den här typen av politiska dagsfrågor eller politiska hantverket. Mm. Då är jag mer intresserad av ideologi och etik och politik.
För det tar ganska mycket plats, både som argumentet som du tittar på i boken, som politiker ofta anger, men det är som att det blir till exempel det med att Sverige har en bättre djurhållning än andra länder, eller att man ser också, det får plats också i på nyhetsspalter eller även då från företagen själva som lyfter fram hur att man behandlar djuren med frigående ekologiska närodlat och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt stor del av det som hörs. Det är därför jag tycker det är spännande om det, men liksom du säger, det är inte det som är egentligen det viktiga. Det är en annan dimension.
Ja, precis. Jag är mer intresserad av den principiella frågan, varför utnyttjar vi djur överhuvudtaget. Kanske snarare än sakfrågor. Ska vi ge hönsen lite mer utrymme? Hur mycket i så fall?
Precis. Vilka är de vanligaste argumenten för att äta kött då, om vi säger bara en sån sak?
Eftersom det här handlar om de politiska ideologierna, vi skulle kunna tänka oss en hisspitch när hissresan är lite längre. Sex våningar, det är väl sex olika kapitel i boken. Och då våning ett, ja, då kan vi börja med liberalismen. Ett liberalt argument är ju att vi ska ha frihet i det.
Att välja själva.
Vi ska ha frihet att välja själva. Liberalism, frihet är den ideologins kärnvärde. Så att vem är du att komma och inskränka liksom, min valfrihet vid stekpannan? Mm. Okay. Boom, då är vi på nästa våning. Socialismen. Alltså där finns ju en sån här föreställning att djuret och vegetarism är småborgerligt trams med början då från Marx och Engels som framförde den ståndpunkten då i mitten av 1800-talet. Och det har ju varit en spridd sån uppfattning in i våra dagar. Det är liksom privilegierade människor som är veganer och vegetarianer. Det är liksom...
Inte att det är privilegierat att äta kött, utan det är privilegierade just de som är veganer.
Ja, precis. Mm. Ja, du ger ju ett bra motargument där. Att motargumentet från vår sida det är att, men vänta här nu, det verkliga privilegiet, eller de som liksom tar privilegier, det är ju liksom när människor säger att hej, vi tar djuren i besittning och gör dem till livsmedelsproducenter. Okej, hissen går vidare. Våning 3, konservatismen. Konservativa värnar ju om traditioner. Det är ju...
Vi har alltid ätit det här.
Ja, precis. Där har vi ju det. Det är liksom utnyttjandet av djur, ätandet av djur är en urgammal tradition. Går tillbaka till stenåldern. Och ja, därför så finns det en sorts vishet i detta bruk då. Det är ju den konservativa ståndpunkten att traditioner har en vishet som är värd att beakta. Nästa våning, humanism. Det är ett lite specialfall.
Ja, men där tycker jag det kom in mycket i det kapitlet. Därmed att Sverige har en förhållandevis bra, bättre hand om djuren. Eller liksom sådär, och att det är många som lyfter fram det i det kapitlet. I alla fall några röster.
Ja, alltså humanism, det är ju inte en politisk ideologi i traditionell bemärkelse. Det är inte självklart att läroböcker i politisk teori eller om politisk ideologi innehåller ett kapitel om humanism. Men jag tyckte att det var på sin plats, för att det är föreställningen att människan är i en klass för sig och att människan ska ställas i centrum. Det är väl liksom en sorts definition på humanism. Den är så stark. Och
alltså ett människovärde.
Det är ju ett uttryck för den tanken då. Hissen går vidare. Ekologism, där har vi ett annat väldigt vanligt argument för köttätande. Det är ju den här tanken att i naturen så äter djuren varandra. Och vi människor är en del av naturen, så varför ska inte vi äta djur då? En våning kvar. Feminismen. Ja, där finns det ju till exempel ett sån föreställning som att kvinnliga jägare är en sorts feministiska normbrytare. Det är ju 93% av den svenska jägarkåren består av män. Så att man kan se på kvinnor då som blir jägare på det sättet. Som en sorts feministiska förebilder då i kraft av detta normbrott.
Eva Busch.
Till exempel...
En del som också, men det dyker upp lite här och var tror jag, det här med att det är många som pratar om, alltså om man jämför människor och djur, att vi har ett förnuft. Mm. Vi människor är ju tänkande, medvetande varelser. Och då, det du lyfter fram är ju också att djuren, så att säga, på olika sätt, alltså de kan också samarbeta och de gör saker som är liksom mer än att bara vara saker. Exempelvis att elefanter kan samarbeta med varandra och hjälpa varandra från andra flockar upp när de har ramlat och sådär. Alltså det finns ju mängder av exempel från olika djur som gör olika saker som ett bevis på att de faktiskt kan också ha känslor eller någon typ av medvetande på olika sätt. Det kan man få höra, men är inte det... Alltså om jag ska vara djävulens advokat då, blir inte det bara liksom lite ihopplock om man säger men delfinerna gör det och pingvinen det och elefanten det och sådär. Men de är ju fortfarande, har man ju fortfarande mycket mindre, de är inte i närheten av ett förnuft av oss människor. Förstår du vad jag menar? Att det blir ett ihopplock för att försöka stå emot liksom människans stora förnuft. Eller i alla fall större.
Ja visst, även om delfinerna och elefanterna kan lösa olika uppgifter, så kan de inte skicka en gubbe till månen eller bygga datorer.
Nej,
och så vidare.
Nej, precis.
Visst. Så
det kan se ut som samarbete och myrorna gör det och den gör det och sådär.
Alltså det är bra att du säger det här argumentet om människans unika förnuft. För det är ju ett av de absolut vanligaste, har ju varit det historiskt också, ända bak till antiken. Redan då diskuterade man ju djurets frågan om vegetarianism och det fanns ju båda läger redan då. Det har ju bemötts, det bemöttes då av tänkare som Plutarkos och Porfyrios och idag då av djurets förespråkare med på två sätt. Det ena är att bestrida att skillnaden är så radikal, utan att då påpeka att ja, men djuren är inte så dumma som vi tror. Den här nedvärderingen av djurens förmågor finns ju inbäddad i vårt språk. Jag menar, tänk bara på ett uttryck som fårskalle till exempel. Eller det gamla svenska ordet om oskäliga djuren. OSKÄL, alltså de som inte kan ge skäl för sitt handlande. Så vi har haft en nedvärdering utav djurens förnuftsförmågor. Men nu så åberopar då djurets företrädare den här forskningen som säger att nej, men vänta nu. Visst, djuren kan inte bygga datorer eller skicka folk på rymdfärder. Men de är faktiskt smartare än vad vi har trott. Och där strömmar det ju fram forskning som stärker detta. Det finns ju ett nytt forskningsfält som heter kognitiv etologi som liksom hela tiden ger resultat i den här riktningen. Men till exempel att möss är altruistiska, att de hjälper varandra, eller att ja, som du tog exemplet här med delfiner och elefanter, hur de samarbetar, hur delfiner kan samarbeta för att rädda livet på människor till exempel. Så det är det ena argumentet. Men då har du ditt motargument där, att ja, det här är ändå inte mycket att komma med jämfört med vad vi människor kan hitta på. Mot det då finns det ju det riktigt starka argumentet, det är ju att vi ska inte låta individers liv hänga på deras förnuftsförmågor. Att det är en helt orimlig värdering utav förnuft, intelligens, IQ, att säga att de som har mycket av detta, eller den art som har mycket av detta, har rätt till liv och frihet. De som inte har mycket av detta, de får finna sig och bli inspärrade på betonggolv och producera bacon för oss. Vad djurrättare säger, att förnuft i all ära, men det viktiga är ju faktiskt om individerna i fråga kan lida. Lider man av brutal behandling, då ska man skyddas från det oavsett liksom, om man kan lösa svåra mattetal eller inte.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och en del som jag också, som jag faktiskt, ja men det blev lite, ändå tycker det är som, vad ska man säga, inte, det är intressant eller det är märkligt, det är ju det här med att vi behandlar djur, olika djur ganska olika. Alltså som du beskriver, att man skulle inte behandla en hund eller en katt på samma sätt som då man gör med vissa djur som man föder upp, som får lida. Det, eller hur? Det är ju konstigt egentligen om man tänker på det.
Jag inleder ju boken med att låta några liberala politiker berätta om hur bra djuren har i Sverige. Och att det är väl Annie Lööf som jag citerar ur hennes självbiografi om hur grisarna har det bra i Sverige och de kan röra sig fritt och så vidare. Och så skulle man behandla schäfrar eller vilken hund som helst som man behandlade grisar. Säg, spärrade in dussintal schäfrar på i sitt badrum. Så de har liksom motsvarigheten då till en kvadratmeter till sitt förfogande. Så får de stå där på hårt underlag. Men man kastar till dem mat ett par gånger om dagen. Och så lite nävehalm så de har något. Och, ja, men då skulle man ju bli anklagad för djurplågeri. Och det skulle bli skandal. Om det blev man skulle bli uthängd på löpsedlar om man behandlade hundar på det sättet. Mm. Men det är precis så vi behandlar grisar. Då är det inte skandalöst, utan då kan till och med politiker säga att ja, men det här är ett exempel på ett unikt djurskydd som vi har i Sverige.
Vi kan åka, vi tar liksom hissen tillbaks där. Om vi tar det, en av de centrala argumenten då inom liberalismen, det med att ja, men det ska vara liksom frihet upp till var och en och välja vad man vill ha på tallriken, så att säga. Det är ju viktigt.
Ja, det låter bra, eller hur? Även jag är med på det. Det är klart att man ska få lägga vad man vill på tallriken. Liksom, ja. Ja. Och så är det naturligtvis. Men man har inte friheten att skada djur. Det är det som liberaler glömmer bort när de säger detta. Att,
men då säger väl de att nej, men du får inte skada djur, för du åker fast för djurplågeri.
Ja. Och då säger vi att ja, men, djuren i livsmedelsindustrin utsätts ju för stor skada. Grisarna står där på betonggolv. All expertis och sunt förnuft för den delen begriper ju att spärrar man in en gris på betonggolv på mindre än en kvadratmeters yta, som alltså standardförfarandet i Sverige, 98% av alla grisar har det så. Det är inte ett bra liv för en gris. En gris lider under de omständigheterna. Alla förstår att en gris vill gå ut och böka i marken. Och det kan man inte göra på betonggolv. Man kan inte böka på betonggolv, så enkelt är det. Så att det är liksom helt uppenbart att djuren lider. Och för det får man inte göra. Man får inte tillfoga djur lidande och död. Den friheten har vi inte. Däremot har vi självklart frihet att lägga vad vi vill på tallriken. Så att om man hittar ett självdött djur i skogen till exempel, då kanske det inte finns några moraliska problem med att tillaga det djuret och äta upp det. Det kanske finns hygieniska problem, men inga moraliska problem. För det här är ingen som har tillfogats avsiktligt lidande eller avsiktlig död. Så att, då kan man äta sin kötträtt där.
Mm.
Jag kände faktiskt en vegan som, för att göra den här poängen, så åt han älgkött en gång från en älg som hade skadat sin trafikolycka. Han kände någon som hade kött från sån älg. Och ja, det var liksom för att visa att liksom, djurets veganism handlar egentligen inte om maten. Det handlar inte om det här som vi ska liksom stoppa in i munnen eller det vi lägger på tallriken. Utan det handlar om djuren. Mm. Och om det är det som är problemet med att vi äter dem. Och har inget djur utsatts för avsiktligt död eller avsiktligt skadande, ja, då kan det vara i sin ordning att äta det. Till exempel om en älg har blivit påkörd.
Mm. Ja, precis. Och det är ju intressant. För det där när jag frågade dig, men om man har vegansk mat ökat eller vegetariskt ökat och sådär. Och som du sa, det har gjort det, men det har berott mycket på miljö, av miljöskäl och av hälsoskäl. Men är man inte som djurrättsaktivist ändå så här, ja men det är ändå bra. Eller så här, ja, men då har det ingen betydelse för att det ska ju vara av rätt skäl.
Nej, absolut. Det är jättebra. Och det är jättebra av flera olika skäl. Inte minst att beteende ofta föregår åsikter. Alltså att om man ändrar sitt beteende så kan man sen ändra åsikter. Jag menar, jag är själv ett väldigt bra exempel på det. Jag blev vegetarian inte av djuretiska skäl, utan det var det här resursslöseri-argumentet, att det är sånt otroligt resursslöseri att ge vegetabilier till djur istället för att äta vegetabilierna rätt. Sen när jag väl hade blivit vegetarian, jag blev vegan kort därefter, först då så fattade jag att det också fanns djuretiska argument för denna nya kosthållning som jag hade anammat. Och ja, då var det väldigt lätt för mig att bejaka det argumentet, att för djurens skull så ska vi inte äta animalier, eftersom jag själv nu hade slutat att äta animalier. Och på den vägen då så blev jag djurets orienterad. Så att det är jättebra att folk minskar sin köttkonsumtion, eller ännu bättre att de blir vegetarianer eller veganer, vad skälet än må vara.
Mm. Konservatismen, det här har vi alltid gjort. Och här kan man ju också, det här med att ja, men människan är ju, vi är födda som köttätare, eller så här, vi har alltid ätit kött. Det låter ju som ett bra argument. Vad säger du emot det?
Ja, det är mycket som vi alltid har gjort som inte är bra. Vi har alltid slagit varandra i huvudet, fört krig. Det gör inte rätt att slå varandra i huvudet idag eller föra krig idag. Så att det är ju egentligen ett väldigt dåligt argument. Det är förvånande att det förekommer så ofta. Och det är verkligen ett väldigt vanligt argument. Jag citerar ju folk både på höger- och vänsterkanten som använder det här.
Ja, precis. Ja, men det är väl en av de vanligaste argumenten, kan jag tänka mig.
Helt klart. Och det brukar falla ganska snabbt när liksom det motargumentet presenteras. För liksom alla inser på något sätt att ja, visst, det är mycket som vi har gjort som inte är bra att fortsätta med.
Men det här med att vi människan ändå är en köttätare?
Ja, vi har alltid, så länge vår art existerat, förmodligen ätit kött. Men vi måste inte fortsätta med det. Vi kan äta kött, helt klart. Men vi kan också livnära oss på vegetabilier. Så vi är både och, om man så vill. Vi är köttätare, men vi är också växtätare.
Och för är det egentligen inte kanske den då stora skillnaden, den industrialisering som har skett, bara, alltså även inom djurindustrin? För även om vi har ätit kött länge så har det inte handlat om liksom stora industrier.
Det är ju ett annat motargument mot det traditionella argumentet. Exakt. Vi har alltid gjort det, precis. Då skulle ju någon kunna säga, ja men vänta nu. Idag så domineras vår köttproduktion utav industriell uppfödning. Djur som hålls inomhus på betonggolv helt enkelt.
Mm.
Det är ju ett väldigt nytt påfund från 60-talet. Så att om man liksom ska tänka vad är det vi alltid har gjort, så är det ju inte vår nuvarande framställning av kött, och inte heller vår nuvarande konsumtion. Den är ju otroligt mycket högre än vad den har varit tidigare, och den har ju drivits upp tack vare den industriella djurhållningen.
Exakt, jag gissar att det är egentligen det som är det stora problemet utifrån ett djurets aktivistperspektiv, den här massiva liksom, det som har skett de senaste 100 åren eller de senaste 50 åren eller den liksom har industrialiseringen och...
Ja, det har ju verkligen intensifierat djurens lidande otroligt mycket. Sen kan man ju från ett djurets perspektiv argumentera för att ja, men vi ska inte heller idealisera hur djur behandlades tidigare. Jag menar, redan under antiken som sagt fanns det, då var man, nu är vi långt före djurfabrikernas epok, men redan då så noterade ju då vegetarianer och djurets tänkare att djuren behandlas fruktansvärt illa. Som dragdjur till exempel, de får slita och släpa.
Ja, på så vis så har det ju ändå skett en del positivt, att man, alltså att lagar och regler att, kring hur man får behandla djur.
Visst, vissa lagar och regler har inneburit förbättringar för djuren, men det är liksom inom ramen för en katastrof. Det som är det industriella jordbruket och den industriella djurhållningen som växte fram från 1960-talet. Det jag trodde du skulle komma till, det var att vissa, nej, som jag sa, djur har fått slita som dragdjur. Det jag trodde du skulle säga var att teknologin har inneburit en förbättring här. Förstår jag det onekligen?
Ah, Johan Norberg-argument.
Precis, att bilarna och bussarna avskaffade det fruktansvärda slit som hästar, ja, så sent som slutet av 1800-talet utsattes för i Europas metropoler när de liksom slets till döds för att dra folk. Så det var ju de bussar som fanns på den tiden.
Ja, och det är väl positivt då?
Ja, det är jättepositivt. Mm. Så att den tekniska utvecklingen kan vara oerhört positiv och den kan vara oerhört negativ då, som djurfabrikerna vittnar om.
Vi var ju inne på egentligen på det tidigare, och det var ju som du sa, det var egentligen så, huvudspåret handlar inte om att man kan ha bättre eller sämre djurfabriker eller slakterier eller sådär. Men någonstans är det väl ändå många som återkommer till det, att man behandlar djur väldigt olika. Vi i Sverige kan ju titta med avsky på vissa länder där man liksom behandlar djur väldigt illa. Mycket sämre än här, får man ändå säga. Men det är fortfarande inte liksom så intressant att titta på de nyanserna av att det kan vara bättre eller sämre. Det kan vara, förstår du vad jag menar?
Ja, jo, men det kan absolut vara intressant. Alltså problemet blir ju när det här att vi är särskilt bra används för att rättfärdiga det som inte egentligen kan rättfärdigas. Jag menar, ett bra exempel är grishållningen. Svenska politiker och svenska grisproducenter talar ju gärna om hur bra vår grishållning är jämfört med den som är i Danmark. För att hos oss har grisarna 25% större yta till exempel. Ja, det kan ju låta bra då, 25% större. Men faktum kvarstår att de har mindre än en kvadratmeter till sitt förfogande. Det är liksom att det är bättre, att det är mindre dåligt borde man ju säga då, möjligen här än i Danmark. Det rättfärdigar ju inte vad som sker här. Så det är väl det som är problemet med den typen av jämförelser. Och det är väldigt många länder, det är inte bara i Sverige som, eller i alla fall flera europeiska länder som hävdar detta, att vi är världsbäst. I Storbritannien menar man att de är världsbäst. I Österrike så menar man att de är bäst i klassen på djurskydd. Och det används ju då för att man inte vill göra andra förbättringar.
Jag kan tänka mig att det är många också som argumenterar för att ja, men jag äter kött, men jag äter bara kravmärkt, jag köper bara ekologiskt, jag köper bara svenskt, jag skulle aldrig äta det där och sådär. Eller vet jag, man kanske köper från en lokal slakteri eller jägare eller sådär. Alltså man har det som ändå argument. Men då, om jag tar ditt svar där, då är det snarare att det är mindre dåligt.
Ja, så kanske man kan säga det om du vill ha det i en mening. Samtidigt så, jag tycker nog ändå, du hade ju något exempel på någon sån där som sa att jag köper bara av någon jägare. Alltså det tycker jag, det är ju ett nu tänker vi så att det här är en älgjägare till exempel. Jag äter bara älgkött då och jag köper utav en jägare som jag känner. Alltså där finns det ju ändå någon sorts etik, tycker jag.
Mot djuren liksom.
Ja, alltså den här personen, det är ändå någon som har ett, liksom ett etiskt ställningstagande. Det tycker jag är någonting helt annat än när svenska politiker och svenska branschföreträdare säger att liksom köper man svenskt, då kan man vara säker på att det är bra. För det, jag menar, det är ju, det stämmer inte helt enkelt. Så, att, så har man den uppfattningen, jag köper svenskt, då har jag liksom mitt på det torra. Då tycker jag faktiskt att man ska liksom ta reda på vad har djuren för villkor i Sverige. Liksom, hur ser grisproduktion ut? Hur ser kycklingproduktion ut? Och så vidare. Den är inte bra. Den är i goda stycken förfärlig. Och att det då möjligtvis är ännu värre i andra länder, det är rättfärdigt faktiskt inte det som sker i Sverige.
Är det något särskilt motargument? Jag är också nyfiken såklart. Vad är det som det bästa argumentet för att äta kött? Eller du kanske inte vill avslöja.
Jo, men det kan vi absolut diskutera. Då tänker du ett land som dagens Sverige. Alltså det,
ja, precis. Alltså, du skulle liksom tipsa mig om jag skulle vilja argumentera för kött.
Ja, alltså jag har ett...
Det är som Leif GV som vet det perfekta brottet, men han vill inte berätta om
okay.
det. Alltså hur man får komma undan.
Ja, alltså det finns ju då väldigt många dåliga argument som liksom kan avfärdas direkt. Men det finns väl i alla fall ett filosofiskt argument som är man liksom måste tänka ett varv eller två kring, och det diskuterar jag i kapitlet om konservatism, där en framträdande konservativ tänkare som hette, han gick bort nyligen, Roger Scruton, påtalar att djuren inte skulle existera om det inte var för vår avsikt att äta dem.
Mm, just det.
Förekom även på 1800-talet.
Mm. Ja, precis. Att vi har liksom föder upp dem i princip.
Alltså ja, precis. Och ja, det finns väldigt mycket man kan säga om det där argumentet. Men jag bemöter väl genom att göra ett tankeexperiment. Om vi skulle tänka oss att vi födde upp barn på kliniker för att ta deras organ då, kanske när de är 2 år, för att de organen sen då ska kunna användas, ja, opereras in på barn som behöver dem då för att överleva. Då skulle man kunna säga att här finns det ju verkligen ett starkt argument för den här inrättningen, för här är det liv som står på spel. Det kan man inte säga om köttätandet, där är det gommens njutning, va? Men här är det verkligen liv som står på spel. Om inte de här sjuka barnen får en njure eller ett hjärta eller lunga eller vad det kan vara, då kommer de att dö. Så då har vi dessa, vad ska jag kalla dem för, organfabriker eller organgårdar där spädbarn växer upp och tas hand om för att sen då döda så att man kan skörda dem på organ. Alltså om Roger Scruton och de som framför det här argumentet att liksom djuren ska vara glada för att vi vill använda det, för annars skulle det inte existera. Då, vad skulle de säga om den här organfabriken då? Ska de här barnen vara glada för att vi föder upp dem och plundrar dem på deras organ? För de får ju leva då ett par, tre år och liksom... Bättre ett kort liv än inget liv alls. Det är ju Scruton och andras argument. Va? Vi skulle säga att den här organfabriken är ett typexempel på exploatering. Om man inte ser att det är frågan om exploatering här, då är man verkligen, då saknar man verkligen känsla för rättvisa, eller hur? Här finns det svaga individer som inte kan skydda sig själva, men utnyttjas då för andras skull. Så att det är väl liksom ändå där som det här Scrutons argument stupar. Att det är liksom att sätta en individ till världen, vare sig det är ett djur eller en människa. Om man gör det, då är man ansvarig för den varelse som man satt i världen. Liksom, det är det som det innebär att sätta en individ i världen. Då är du ansvarig för den individen. Du har inte rätt att exploatera den med argumentet att ja men, hej, om inte jag hade velat sätta dig till världen så hade inte du existerat, så därför så finns du till vårt förfogande. Det menar jag att då har man inte fattat riktigt, vågar jag hävda då, vad det innebär att vara ansvarig för att ett liv kommer till världen. Det är min ståndpunkt, och det finns naturligtvis folk som skulle argumentera mot detta. Men jag tycker att det är liksom ändå ett något sorts seriöst filosofiskt argument som lanseras för köttätande, snarare då än ja, vi har alltid gjort det gott, vargar äter renar, så varför ska inte vi få äta grisar och så vidare. Många av de argumenten kan man liksom avfärda direkt, men det här tål ändå att begrundas.
Mm. Tack för att du var med.
Tack för att jag blev hitbjuden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.